29 januari 1990, klockan 8 morgonen, Sverige.
Konflikten på bankområdet är ett faktum. Bankmannaförbundets styrelse har avvisat det nya bud som medlarna la fram 5:30 i morse. Arbetsgivaren säger dock ja till budet. Strax före klockan 7 kom bankinstitutens arbetsgivarorganisation BAO:s ordförande Carl Sundvik ut från medlarna med beskedet att man efter långa diskussioner beslutat att acceptera budet. Samtidigt som Bankmannaförbundet sa nej till budet drogs strejkvarslet in för alla medlemmar utom de 1500 anställda på bankernas utlandsavdelningar. Men arbetsgivarnas lockout mot samtliga anställda träder i kraft. Därmed håller alla banker stängda från och med idag på morgonen. Det är osmakligt av Bankmannaförbundet att skjuta över ansvaret för konflikten på oss. Det anser Carl Sundvik, ordförande i Bankinstitutens arbetsgivarorganisation. Vi har tackat ja två gånger till medlarnas bud som har pressats upp till en nivå som är mycket högre än vad tjänstemännen på andra områden har fått. I det nya budet garanteras alla anställda ett påslag på 1100 kronor i månaden. I det förra budet som lades igår var beloppet 750 kronor. Facket har krävt att få ett generellt påslag på minst 2800 kronor. Nivån på det nya budet är för låg. Det är inte tillräckligt för våra lågavlönade grupper. Det säger Bankmannaförbundets första ombudsman Karl-Erik Svensson.
Den 30 januari 1990. Sverige.
Det förhåller sig på det sättet att utrikesminister Sten Andersson ikväll gått till hårt angrepp mot de nya ledarna i Rumänien. I ett tal i Stockholm sa utrikesministern att han är djupt besviken över de signaler som nu kommer från Rumänien. Sten Andersson citerade bland annat brittiska tidningsuttalanden från den nationella räddningsfrontens ledande ideolog Silvio Brocan. Brocan talar där om begåvade människor som tar över ledningen av Rumänien och om dumma men lyckliga väljare. Och så här reagerar Sten Andersson på det uttalandet.
Ja, det ingav mig stark oro. Därför att det Brocan ger uttryck för där, det är någonting helt annat än demokratiska tankegångar. Det är en väldigt totalitär samhällssyn där en begränsad grupp ska styra den stora majoriteten, och man ska hålla den stora majoriteten i schack genom att försöka ge den lite välfärd. Men det är inte de som ska bestämma. Det har jag kallat för fascistiska, totalitära tankegångar i huvud taget. Och det, skulle det omsättas i politisk handling, då ryker det rumänska folkets förhoppningar om demokrati och frihet. Så jag hoppas att det är fel, men det är det nog inte dessvärre.
Så det är en sorts diplomatisk protest från Sverige då?
Nej, inte ett protest. Man får vara noga med det diplomatiska språket. Utan det vi vill ha reda på, det är hur de verkligen ser på det här. Är det här ett uttryck för deras uppfattning? Om det är det beskedet de ger oss, då är det klart att vi protesterar.
Utrikesminister Sten Andersson intervjuades här av Helene Oljons.
Den 30 januari 1990. Hur står Sovjet inför en eventuell tysk återförening av de båda staterna?
Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov har idag talat i positiva ordalag om en återförening av de båda tyska staterna. Här en rapport från Moskva.
Ett återförenat Tyskland är oundvikligt, men det krävs noggranna förberedelser och ansvar hos alla parter, sa idag Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov till östtyska journalister strax innan han skulle inleda förhandlingar med den östtyske premiärministern Hans Modrov som är på besök i Moskva. Detta uttalande kommer samma dag som den sovjetiska kommunistpartitidningen Pravda skriver att återföreningsfrågan har blivit den viktigaste frågan i Östtyskland. Men Mikhail Gorbatjov poängterade att det idag fortfarande finns två tyska stater och att de fyra segrarmakterna efter andra världskriget, att deras förpliktelser fortfarande kvarstår. Mikhail Gorbachev sa också enligt nyhetsbyrån TASS att det är nödvändigt att agera med ansvar och inte besluta om denna viktiga fråga på gatorna. Vilket kan tolkas som att sovjetledaren ser med viss oro på de återkommande gatudemonstrationerna i Östtyskland. Det är istället en fråga för hela Europa, menar sovjetledaren, som antyder till TASS att Sovjetunionen helst ser återföreningen som ett led i en större europeisk överenskommelse om säkerhet, samarbete och minskad militär konfrontation. Vladislav Savic, Moskva.
Den östtyske regeringschefen Hans Modrow sa efter mötet med Gorbachev att återförenandet av de två tyska staterna är en verklig möjlighet. Men han sa samtidigt att det är svårt att sätta upp någon tidsplan för ett återförenande eftersom det kräver stöd från alla folk i Europa.
Andra februari 1990, fortsätter. Bulgarien.
Regeringen i Bulgarien lämnade sent igår kväll in sin avskedsansökan för att på det viset ge plats åt en ny regering med en bredare politisk bas. Men oppositionen har envist upprepat sin vägran att delta i regeringsarbetet före de allmänna val som ska hållas i maj.
Det var kring midnatt som beskedet kom att premiärminister Georgi Atanasov och hans regering avgår. Det kom inte som någon överraskning. Under hela torsdags eftermiddagen och kvällen så surrade huvudstaden Sofia av rykten om att den nya ledningen med stats- och partichefen Peter Mladenov i spetsen skulle offra regeringschefen Atanasov. Detta för att visa sin vilja att göra upp med den i höstas störtade ledaren Shivkovs 35-åriga envälde. Det förvånande är egentligen att Atanasov fått sitta kvar som regeringschef så länge som han gjort. Han är den i det nya ledarskiktet som mest förknippats med Shivkov-tiden. Även om Mladenov och den som alla tippar som ny parti eller regeringschef, ekonomen Alexander Lukanov, också gjort karriär under den hatade Todor Shivkov. Beskedet om den bulgariska regeringens avgång kommer som kulmen på den kriskongress som landets kommunistparti hållit. Bulgarerna har under 3 dagar nu via massmedierna kunnat följa en kongress där talare i ömsom vredgade och ömsom ironiska ordalag angripit den gamla regeringen. Där olika reformvänliga grupper stridit sinsemellan om vilken takt utvecklingen mot en mer marknadsorienterad ekonomi ska ta. En del fraktioner har hotat med utbrytning och talat om att skapa självständiga socialistiska partier. Senare idag är det meningen att kongressen ska presentera sin nya ledning. Stats- och partichefen Mladenov väntas då lämna sin partipost för att enbart vara landets president. Frågan är om den som allmänt tippas som ny partichef Lukanov hellre väljer att bli ny premiärminister. Och för att ytterligare spä på ovissheten här i Bulgarien så kan regeringens avgång sent igår kväll helt enkelt vara en taktisk fint. Detta för att tvinga landets opposition in i en koalitionsregering med kommunisterna fram till valen som planeras någon gång i början av maj. Jonas Björk, Sofia.
Februari 1990. Sydafrika.
Här är P1, klockan är 18, här är Ekot.
Nelson Mandela friges efter 28 år i fängelse. Idag kom det efterlängtade beskedet. Och president de Klerks tal i det sydafrikanska parlamentet innehöll flera viktiga nyheter.
The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded.
ANC och andra förbjudna organisationer får nu verka fritt. Många politiska fångar ska släppas och sydafrikaner i exil får återvända till landet. Och reaktionerna är genomgående positiva. Det här är ett stort steg framåt, men ännu återstår mycket att göra innan apartheidsystemet är helt avskaffat, säger till exempel författaren Per Westberg som vi intervjuar i 18 Ekot. Vår Afrikakorrespondent Bertil Romilsson är i Kapstaden.
Det som har meddelats idag i parlamentet i Kapstaden är omtumlande för de flesta. Ingen hade väntat sig så snabba och klara besked på viktiga punkter när det gäller förändringar av det sydafrikanska samhället. De Klerk har alltså nu slagit fast att Nelson Mandela kommer att friges och det är villkorslöst. Inget datum är satt, men regeringen fattar beslut om datum snart, sa de Klerk. Han sa också att Nelson Mandelas roll är mycket viktig den närmaste framtiden. Han har förklarat sig villig att bidra konstruktivt till en fredlig politisk process i Sydafrika, vilket vi noga noterat, sa de Klerk. Alla som sitter fängslade av politiska skäl ska nu friges, sa de Klerk, med undantag för vissa som har dömts för mord och terrorism med politiska motiv, hette det. Det som kommer att få oerhört stor betydelse för det politiska livet i Sydafrika och för möjligheten till förhandlingar mellan ANC och regeringen, det är att ANC och alla andra politiska organisationer och grupper mot apartheid nu är tillåtna. De Klerk möttes av applåder i parlamentet när han meddelade detta, och jublet steg bland de som deltog i den stora protestmarschen här i Kapstaden när det här blev känt. Undantagstillståndet som har existerat sedan 1986 kommer dock inte att upphöra ännu. Men det är min avsikt att det ska försvinna totalt så snart förhållandena i landet förändras, sa de Klerk. Men på en viktig punkt ska säkerhetsreglerna ändras. Massmedias restriktioner ska bort, vilket innebär bland annat att viktiga uttalanden och framträdanden av apartheidmotståndare nu kan citeras och höras i sydafrikanska massmedier. Det är också klart att de Klerks besked idag innebär att politiker i exil kan återvända till Sydafrika. Vissa personer som anses ha begått terrordåd i kampen mot apartheid kommer väl knappast att kunna återvända nu. Men ANC-ledare som Oliver Tambo, ANC-ledaren i exil och andra viktiga personer inom ANC har nu alltså möjlighet att återvända och verka politiskt i Sydafrika i och med att ANC nu är en tillåten politisk organisation. De Klerk talade också om att införa en ny demokratisk konstitution, och han nämnde allmän rösträtt. Men det innebär inte att han nu vill införa ett system med en man, en röst. Det är en av förhandlingsfrågorna, sades det vid en presskonferens i förmiddags med bland andra utrikesminister Pik Botha. Reaktionerna från olika politiska grupper och partier här i Sydafrika är nästan genomgående positiva till de Klerks tal. Det är bara från de konservativa och från yttersta högen som det mullrar. De konservativa tror att många kommer att lämna det regerande nationalistpartiet efter de Klerks tal. Men den vanligaste reaktionen idag är glädje över och tillfredsställelse med de förändringar som har meddelats. Bertil Romilsson i Kapstaden.
Nobelpristagaren och pastorn Desmond Tutu välkomnade idag den sydafrikanske presidenten de Klerks lagligförklarande av de svartas politiska organisationer.
First of all, I think it's incredible. And I want to give him very, very considerable credit.
Det var ett modigt beslut, sa Tutu till Ekots utsända medarbetare i Sydafrika. Tutu beskrev de Klerks beslut som historiskt epokgörande, och han ville gärna ge den sydafrikanska presidenten sin oreserverade hyllning. När alla så småningom kan delta i Sydafrikas utveckling på likvärdiga villkor, så kommer vi att få det mest storslagna landet på den afrikanska kontinenten, och vårt bidrag till världen kommer att bli enastående, sa Desmond Tutu.
Och från USA har det bara kommit positiva reaktioner på den sydafrikanske presidentens tal. USAs president Bush tänker nu bjuda in både Sydafrikas president de Klerk och Nelson Mandela till Vita huset.
USAs president George Bush hyllade idag det sydafrikanska beslutet att frige Nelson Mandela och tillåta ANC. Det är positivt, och jag tror att man ser det så över hela världen, sa Bush. USA vill nu att Mandela ska släppas fri så snart som möjligt. När det sker kommer både han och president de Klerk att bjudas in till Vita huset vid separata tillfällen för att diskutera framtiden för ett Sydafrika utan apartheid. USA har idag omfattande ekonomiska sanktioner i kraft mot Sydafrika. Framförallt importförbud på kol och jordbruksprodukter. När är det dags att häva de sanktionerna, tillfrågades president Bush idag. Först vill jag se de steg som idag annonserades träda i kraft, svarade Bush. Och sen måste vi diskutera inom regeringen och med kongressen. Men när det sker steg i rätt riktning är det självklart tid att se över den politik som förs, sa den amerikanske presidenten. Lasse Bengtsson, New York.
Och i Stockholm är flera högt uppsatta ledare för den svarta anti-apartheid-rörelsen ANC just nu på besök. På en presskonferens i Stockholm i eftermiddags gavs den första ANC-kommentaren till dagens stora nyhet.
Den sydafrikanska regeringens beslut att legalisera den svarta kamporganisationen ANC och inom kort frige Nelson Mandela bereder vägen för förhandlingar om demokrati i Sydafrika. Men flera viktiga krav är ännu ouppfyllda och kampen ska fortsätta. Så sa ANC-ledaren Walter Sisulu när han idag på en presskonferens i Stockholm kommenterade president de Klerks tal. Det fanns åtskilligt som Walter Sisulu saknade i den sydafrikanska presidentens tal. Till exempel frigivande av alla politiska fångar och ett totalt upphävande av undantagstillståndet. Något omedelbart slut på apartheidsystemet tycktes inte ANC-delegaterna kunna spåra i presidenttalet i Kapstaden. Och omvärldens sanktioner mot Sydafrika får inte upphöra, betonade Walter Sisulu. Vad vi nu ser är bara en början. Målet är ett slut på apartheid och det måste den övriga världen förstå.
That will have to wait. As I say that this is merely a beginning, that will have to wait. We want the ending of apartheid in South Africa. We want the regime to be...
Utrikesminister Sten Andersson fanns vid sidan av ANC-ledaren och instämde i dennes syn på sanktionerna. Sverige har varit engagerat i det svartas frihetskamp och funnit att handelsbojkotten varit verkningsfull. Nu bör sanktionerna snarare stärkas, sa Sten Andersson.
Det rapporterade Åke Wiklund.
Ingvar Carlsson har inbjudit ANC-ledaren Nelson Mandela att besöka Sverige så snart han blir frigiven. Inbjudan framfördes i ett telegram till Mandela. Ingvar Carlsson var glad åt förändringarna i Sydafrika, men på frågan om Sverige nu kan häva sin handelsbojkott mot Sydafrika sa han så här.
Nej, det kan vi inte göra. Därför att vårt krav är demokrati i Sydafrika och än så länge är vi långt ifrån demokrati.
En av de svenskar som hårdast har kritiserat förtrycket i Sydafrika är författaren Per Westerberg. Han har skrivit flera böcker och åt många tidningsartiklar om situationen för de svarta i landet. Och han har haft regelbunden kontakt med sydafrikanska frihetskämpar under de senaste 30 åren. Idag har han också träffat de ANC-ledare som just nu är på besök i Sverige. Jag intervjuade Per Westerberg tidigare idag och frågade då hur han ser på betydelsen av de beslut president de Klerk meddelat idag.
Det betyder inte att apartheid är slut, men för första gången så ser man ju en ljusning i tunneln. Man är helt enkelt över en livsavgörande tröskel för de flesta i Sydafrika. Man har vikit av från avgrunden och går åt ett annat håll. Det är det otroliga och fantastiska. Att äntligen alla dessa påtryckningar utifrån och underifrån folket i Sydafrika har fått ett resultat. Följden på kort sikt är ju att man måste börja en sorts politisk uppfostran i Sydafrika. När jag pratade tidigare idag med Govan Mbeki, 80 år och frisläppt från Robben Island, så frågade jag honom vad, när han kom ut, vad överraskade honom mest? Då sa han: bostäderna var ännu värre än då han åkte in 1963. Brutaliseringen var ännu värre. Och ungdomarnas militanta politiska medvetenhet hade stigit. Men just detta med brutaliseringen. Han sa att de vita bryr sig inte om en svart misshandlas i deras närhet. De ser det inte. Men samtidigt, de här unga svarta människorna, barnen ofta, de skjuter på skoj på vita poliser. De har en verklig bitterhet, ett hat, därför att de har berövat sitt liv, sin skolgång, sin uppfostran. Det är fantastiskt mycket att ta igen. Så att man måste akta sig för att tro att det här är liksom en lösning. Men det är början till någonting helt annorlunda i Sydafrikas historia.
Blev du förvånad när du hörde vad president de Klerk hade sagt idag?
Ja, Jag tyckte han gick längre än jag hade vågat tro. Jag hade tänkt mig att han skulle tillåta UDF, alltså anti-apartheid-organisationer, inne i Sydafrika, men att han kanske skulle dröja med det här andra. Nu tror jag att han känner ett starkt tryck från England och USA. Sydafrikas ekonomi är numera så integrerad i världsekonomin att man kan inte klara sig utan den. Och sen tror jag också att Östeuropa, Gorbachev och det här betyder mycket. Det är populärt att göra upp i fred, att lossa på gränser, att gå motståndare till mötes just nu. Och han inser kanske som den första de Klerk, alltså den första vita sydafrikanska ledaren, att Mandela är en gestalt man kan tala med. Han är alltså moderatare och försonligare, fast samtidigt naturligtvis politiskt mer skicklig än någon annan.
Tror du att Sydafrika är inne på den vägen att apartheid kommer att avskaffas nu, eller finns det risk för att det blir nya bakslag och hårdare förtryck igen?
Ja, senaste valet, bara för vita som alltid, visade ju att 40% av de vita röstade på något parti som var villigt att avskaffa apartheid. Antingen nu eller något senare. Och det är en omsvängning som de Klerk kan stödja sig på. Bakslaget tror jag kan komma från två håll. Dels möjligen från militären som fortfarande är ju utomordentligt stark. Och dels från enstaka vita extremistgrupper som ju med några välriktade skott, för att alla bär ju vapen i Sydafrika bland de vita, kan vålla kaos helt enkelt genom att de mördar några stycken i nyckelställningar.
Tycker du det är dags att Sverige ska upphöra med sina sanktioner mot Sydafrika med de förändringar som de Klerk nu har meddelat?
Nej, det tycker jag inte. Det är för tidigt. Sanktionerna är de viktigaste påtryckningar som yttervärlden har. Vi bör ha kvar sanktionerna åtminstone fram till dess att förhandlingarna kommit igång och man skymtar en helt annan fast överenskommelse om demokrati, om ett raslöst Sydafrika. Det som de Klerk bara mycket lätt antytt faktiskt i dagens tal. När det väl har skett så finns det naturligtvis i Sydafrika för svensk industri en mycket god möjlighet att göra en insats lönande för alla parter, eftersom Sverige har ett så gott rykte.
Vilken roll kan Nelson Mandela spela i det fortsatta arbetet mot apartheidsystemet i Sydafrika?
Ja, säkert en helt avgörande. Jag menar, ingen kan nog mobilisera massorna folket som han, och ingen kan heller säkert komma att kunna hålla dem i schack så att han verkligen kan formulera en enig svart hållning.
Men du tror inte att Mandela är för gammal och för medtagen efter alla år i fängelse för att kunna ta på sig ledarrollen för de svarta i Sydafrika?
Ja, de som har träffat honom vittnar ju om att han är i god form och ovanligt intellektuellt klar. Och när jag själv nu i Stockholm har mött Walter Sisulu och Govan Mbeki bland andra, som är ju mellan 77 och 80 år, så var jag fullständigt häpen över vitaliteten hos dem, klarheten och gudskelov humorn och det afrikanska skrattet som gick igenom allt vad de sa.
Vi hörde författaren Per Westberg, och där lämnar vi rapporteringen om förändringarna i Sydafrika för den här sändningen.
Den 4 februari 1990. Sverige. Väljarbarometer.
I SIFOs väljarbarometer för januari, som presenteras i 4 morgontidningar idag, noterar Socialdemokraterna en ny bottennotering med 34%. Moderaterna noterar sitt bästa resultat någonsin, 25,5%. Det borgerliga blocket är störst med 48,7% mot 40,9% för Socialdemokrater och VPK. Hela 17,2% av väljarna röstade blankt. Mätningarna bygger på drygt 2000 intervjuer. SIFO presenterar också en kvartalsrapport och av den framgår att Socialdemokraterna sedan november förra året tappat sympatisörer bland framförallt LO-anslutna väljare.
Den 4 februari 1990. Bellman, Sverige.
För 250 år sedan föddes ett av den svenska kulturhistoriens största genier, Carl Michael Bellman. Och ingen 250-årig svensk har väl förblivit så levande som Bellman.
Kors och tuppar glimma, morgonrodnans klara sken syns i vattnet strimma. Barnet leker glatt vid strandsandarsten.
Här uppe på Hornsgatans puckel strax ovanför slussen vid Maria kyrka där hans morfar var kyrkoherde så föddes han för 250 år sedan. Då var det här tättbyggda trafikbullriga kvarteret helt annorlunda. Bellmans födelsehus omgavs av en privatpark lång som Kungsträdgården med mullbärsträd, buxbomhäckar, lusthus och stall med hästar. Man tror att trädgårdsmästarens son var den lekkamrat som Carl Michael lät gift bort med verklighetens Ulla Vinblad. Detta för att hindra att sedlighetspolisen tog henne till spinnhusfängelset borta på Långholmen. Och bakom kvarteret här finns ännu van det Nåtska palatset där holländska ambassadörens son söp Carl Michael under bordet för första gången. Professor Kurt Johannesson hör till dem som har forskat om magiken Bellman.
Det berättas ju till exempel av vissa personer hur det gick till när en del av Bellmans mest berömda epistlar till exempel kom till. Då skulle han improvisera inför ett utvalt sällskap. Då började han med att stämma sin luta. Och han gjorde det enerverande länge. Han satt där och slog och knäppte på en luta. Men hela tiden så lyssnade han inåt mot musiken. Och rätt vad det var så lyfte han huvudet, slog ett ackord över alla strängarna och så började han sjunga en ny sång. Det var tydligen så att när han hörde melodier, när han hörde klanger, så förvandlades de i hans fantasi till bilder. Hörde han knäppet av lutan så förvandlades det till bilden av en musiker, en krogmusiker till exempel, som Fader Berg som satt och skulle börja spela på en bal.
Sexualiteten, ruset och döden virvlar genom Bellmans värld. Tidigt såg han döden ta flertalet av sina 20 syskon. Och över Maria kyrkogård här vid barndomshemmet gick begravningarna skytteltrafik i ett av Europas fattigaste hörn. Bellmans dödsskuggor rör inte minst oss i en tid när döden har blivit tabu.
Vi är verkligen rädda för att tala om döden. Och när vi då möter en diktare som talar ohöljt om döden så blir vi både chockade och fascinerade. För han gör det vi egentligen skulle behöva kunna göra. Han gör det åt oss.
Till sin förvandling lutar snart min livsminut. Snart nu mitt timglas utrinner, Karon ror allt vad han hinner, vattnet vid åran polrar i fåran.
Carl Michael Bellman, 250 år idag sedan han föddes alltså. Det var Mikael Samuelsson som sjöng Bellman, Johannes Ekman var reporter.
Bara jag så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och sprek din silversträng. Röda smaken släng och med armen sväng. Gör ej fiolens skada. Du svettas stor sak, i brännvin skall du bada. Ty under detta tak är vackilada. Zum 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 zum. Ganska riktigt, ditt kall är viktigt. Bort för bara syn och smak. Bland nymfernas skara är du omisslig man. Du går vill och kan mer än någon annan. Din unga hjärtan binda och kärleken snara på dina strängar så. Varje ton du slår du ett hjärta får att konstigt sammanbinda. Just på en minut små ögon bliva linda och flickorna till slut. Sotrinda. Zum 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 hur du bullrar. Men nymfen kullrar och du skrattar med din